Låt oss be. Tack gode Gud för den trofasta nåd och barmhärtighet som du har bevisat emot oss in till denna stund. Herre, tack för alla lekamliga gåvor som du har gett oss och tack för all andlig välsignelse som du låter oss få del av. Tack för att du ännu står och talar till oss genom ditt ord och att du ännu bjuder oss syndare till ditt rike. Och Herre, hjälp oss att rätt akta på vår nådatid och rätt akta på ditt ord. Hjälp oss att vi må höra så att våra själar får leva. Hjälp oss att vi inte må fara vilse, att vi inte må dra oss undan. Att vi inte må gå vår egen väg till evig olycka. Herre, öppna våra ögon för dig själv, att du är vägen, sanningen och livet och att genom dig får vi komma till Fadern. Ja, Herre, så ber vi om din välsignelse över oss även denna stund. Kom och förbarma dig över oss med den särskilda nåd vi behöver. Ge oss din helige ande och tillämpa ditt ord i våra hjärtan så att det blir oss till tro, till liv och salighet. Vi lämnar oss i dina händer, hör oss för ditt eget namns skull. Amen. Ja, vi skulle ju med den nåd Gud ger läsa och stanna en stund inför ett ämne som vi har i Hesekiel 47 kapitel och den 9 versen. Där vi läser i Jesu namn. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. När detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner ut. Ja, ser vi på sammanhanget där vi läser denna vers så talas det om tempelkällan. Och det är en rätt så märklig berättelse vi får se där. Det är profeten fördes till templet. Till husets ingång står det i början av kapitlet. Och där fick han se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Och så gick de vidare där och vi kan läsa från vers 3 att mannen mätte med mätsnöre ett stycke mot öster. Han mätte upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och där räckte mig till vristen. Sen mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och då räckte det mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Och så, ja, vi kunde läsa mer, men så talas det här om den dubbla strömmen. Och att där den går fram, där den rinner ut i havet, där blir vattnet sunt. Det är mycket märkligt, den rann ut i döda havet. Och det vet vi ju att det är som ordet säger, dött. Döda havet. Där är så hög salthalt så det sägs att det finns inget liv i denna sjö eller detta hav. Där är bara död. Där är inget liv i en sån sjö. Döda havet. Men där denna strömmen rinner fram, där blir det liv. Där upplivas alla levande varelser. Allt får liv där strömmen rinner ut. Ja, det kan vi ju förvånas över, men det fick profeten här se. Och vi ser också här hur han fick gå längs med strömmen och se att den blir bara djupare och djupare, mäktigare och mäktigare ju längre han fick följa den. Och den gick som sagt från templet, där hade den sin utgångspunkt. som rann från templet ut i röda havet, döda havet, det gav liv. Och detta är också en bild, en förebild som Herren använder för att beskriva sitt rike och ge oss undervisning om detta. Herren talar ju som vi vet i Gamla testamentet på många sätt och i många olika bilder för att beskriva sitt rike. Som Hebreerbrevets författare också pekar på, och sen talar han ju då om att till oss har han talat genom sin son. Men detta med döden, det döda havet, det är ju också en beteckning av hur det är med världen här, denna världen och oss människor efter syndafallet. Det är bara död som råder ibland oss i vårt naturliga tillstånd. Hela världen är ju i andligt avseende som det döda havet. Där finns inget liv, inget levande. Det är död som råder i mänskligheten. Ja, sådan som vi är av naturen sen syndafallet kom in i världen. Döden kom över alla genom Adams olydnad. Denna andliga död som gör att vi lever skilda från Gud, lever inte i gemenskap med honom och vill heller inte göra det. Vi vill gå vår egen väg. Så är det med oss. Vi är döda i överträdelser och synder. Om inte vi nås av Gud och hans ord och hans evangelium som kan ge oss liv. Men då har vi också detta medel som Gud har gett oss, som där det kommer fram, där upplivas de levande varelserna. Det finns något som kan rädda oss, det finns något som kan ge oss liv. Mitt i detta döda hav som vi befinner oss i, så är det en livsström som går från Guds tron, från Gud själv, som kommer till oss för att ge oss liv. Och det är så stort och välsignat att Gud har haft en sådan kärlek till oss människor att han har gjort detta. Och han visar sin kärlek till oss genom detta att han har sänt oss räddning hit i världen. Vi kan tänka på frälsaren, på Herren Jesus Kristus. Han sändes hit. Han är Gud själv, Guds egen son. Han kom från helgedomen, från själva himmelens härlighet när han kom hit till jorden. Han som är Guds son och därmed Gud själv, han blev också människa, blev också en i vårt släkte. Johannes uttrycker det ju så att ordet var i begynnelsen och ordet var Gud. Men ordet blev kött och bodde ibland oss. Och det syftar på Jesus, både till sin gudom och till sin mänskliga natur. Han är Gud, men han är också kött. Han är också människa. Och Jesus kallar sig själv oftast för människosonen. Men han var och är Guds son. Han är Gud själv. Fast detta, det var ju något som inte den naturliga människan kunde se. Vi vet ju av Jesus samtid att människor hade många olika uppfattningar om vem Jesus egentligen var. Jesus frågade ju lärjungarna vid ett tillfälle, vem säger människorna att jag, människosonen, är? Och man hade ju olika uppfattningar. Man tyckte ju inte Jesus var riktigt en vanlig människa. Något särskilt var det med honom. Men man kunde inte erkänna att han var Gud. Det ville man inte, det förnekade man helt och hållet. Att Gud skulle komma till oss och komma och göra under, det ville inte människor i allmänhet tro eller erkänna. Och så säger man att han var kanske profeten Elia. Eller han kanske var någon annan av profeterna i Gamla testamentet. Eller det kanske till och med var Johannes döparen som hade blivit halshuggen, som hade uppstått från de döda. Och därför gick han omkring och verkade med sådana krafter som Jesus gjorde. Man hade olika bilder av vem Jesus var. Man hade inte sett verkligheten att han var både Gud och människa, och det är fördolt för den naturliga människan. Men då vet vi att Jesus frågade Petrus: men vem säger ni att jag är? Och Petrus svarar ju då: du är Kristus, den levande Gudens son. Petrus säger detta att du är Guds son. Han säger inte att du är människosonen, utan han ser den andra saken: du är Guds son, den Messias, den levande Gudens son. Och detta är något som Gud hade uppenbarat för honom, det säger Jesus. Och han säger också till Petrus att salig är du, Simon. Och sa att detta har inte kött och blod uppenbarat för dig, utan min fader i himmelen. Det är alltså något som måste uppenbaras för oss. Vi ser det inte av naturen. Människor såg inte Jesus som Gud, utan som en människa, om en märklig. Och så är det med det som hör till Guds rike. Det måste Herren få öppna våra andliga ögon för att vi ska se. Annars ser vi ingenting av detta. Men Petrus hade fått se det. Han såg det som syntes med trons öga. Det syntes inte för den naturliga människan. Men, och det var också en salig kunskap. Det var saligt att känna frälsaren. Och det säger Jesus också, att detta är det eviga livet, att känna den Gud, den enda sanne Guden, och den han har sänt, Jesus Kristus. Så vill Gud föra oss till denna kännedom om vår frälsare. Han är både Gud och människa. Vi kan också tänka på den rövaren vid korset. Eller när Jesus hängde på Golgata på korset, så var det inte många som såg att det var Gud som hängde där. Det syntes inte för ögonen. Denna förnedrade gestalt, denna sargade och slagna kropp. Ja, så om vilken profeterna också säger att han var så föraktad att vi skylde vårt ansikte för honom. Man ville inte se honom. Han var så föraktad så man ville inte se på honom eller ha med honom att göra. Fast det var våra synder han bar, våra missgärningar som Herren hade kastat på honom. Men det, och så såg man ju liksom slutet. Nu är det äntligen slut med den mannens verksamhet som fienderna ju önskade. Nu har vi lyckats få bort honom. Nu är han korsfäst. Nu har det gått som vi önskade. Nu ska vi bli av med honom. Det var människor i allmänhet som tyckte så om Jesus. Men tänk då när rövaren, som ju kom till tro, som fick öppnade ögon. Är mycket märkligt, men visar också vilken kärleksfull Gud vi har, som gärna vill uppenbara detta för syndar och rädda och frälsa. Så fick denna rövare syn på detta, och så säger han: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han såg det som inte syns med ögonen, men som genom tron var synligt, att Jesus hade ett rike. Det var nu inte slut med detta att han dog på korset. Det var inte slut med Jesu verksamhet, utan nu skulle han inta sitt rike, inta tronen. Tänk att rövaren fick se detta genom tron. Herren fick öppna hans ögon för denna verklighet som inte bödlarna och de andra såg. Det som var andligt blinda, och rövaren hade inte heller sett det innan. Och så vet vi att rövaren, han fick också av nåd följa med till paradiset samma dag. Detta gav löfte fick han av frälsaren, och du kan vara säker på att Herren höll vad han hade lovat. Så ser vi hur det behöver uppenbaras, detta som inte syns för människor. Men det är detta, dels i Jesus har vi detta dubbla. Han var Gud och han var och är Gud, och han blev människa, människosonen. Jo, han var ordet, det eviga ordet, Guds ord som kom till oss här på jorden. Sen när det gäller ordet så har vi också Bibeln, vi har Guds ord som Gud har gett oss. Och den är ju också i grova drag i två delar, det är lagen och det är evangelium. Dessa båda delar som Gud har gett oss och genom vilka han verkar sitt verk med oss. För att vi ska komma till en rätt självkännedom och också komma till en rätt kännedom om vår frälsare Herren Jesus. Vi ska se som rövaren säger att vi förtjänar inget annat än straff. Men denne har inget ont gjort och han som har ett evigt rike, han som är konungen med krona av törne. Det är detta Herren vill uppenbara också för oss. Och vi läste ju här om den dubbla strömmen. Det framgår egentligen inte av profeten Hesekiel, men ser vi i Nya testamentet så ser vi ju detta dubbla hela tiden. Ordet, det består av lag och evangelium. Jesus var Gud och människa. Jesus kom till oss på detta sätt och det är från honom det eviga ordet som dessa välsignade sanningar går ut, som ger oss liv och salighet. Det är från ordet, Guds ord. Där är den källan som flyter fram här i världen och dit vi hänvisas. Hör så får din själ leva. Ordet är ju också livets vatten. Det säger Jesus om sig själv. Jag är livets vatten och den som dricker av detta vatten, han ska inte törsta till evig tid. Han har ett vatten att ge som inte är av denna världen och som inte släcker denna världens törst och behov utan ger andligt och evigt liv. Det som denna världen kan ge oss, det är bara salt, saltvatten. Det är sånt som inte kan släcka törsten utan gör den bara värre. Och ju mer vi dricker så leder det till döden. Den som dricker av denna världens usla brunnar. Ja, genom profeten Jeremia så klagar ju Herren också över detta när det gäller folket. Att mig har de övergivet, de har gjort en dubbel synd. Mig har de övergivet, mig som är källan med det levande friska vattnet. Och så har de grävt sig i brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Jag tänk vilken beskrivning av oss människor som vi vill ha det, som vi arbetar och strävar, gräver usla brunnar för att försöka tillfredsställa oss på olika sätt. Men brunnar som inte håller vatten, som inte ger vad vi söker. Och det är när vi har övergivit Herren, källan med det friska vattnet, och han finns där. Han vill ge oss vad vi behöver, släcka själens törst, det levande vattnet. Och vi minns säkert hur Jesus samtalade med den samaritiska kvinnan om detta. Och det var ju också en kvinna som hade provat att släcka törsten på andra sätt, men inte lyckats. Hon hade sin törst kvar, men Jesus kunde tillfredsställa henne med att visa vem han var, vad han är, livets vattenkälla. Jag som talar med dig är densamme. Han förde henne till en självkännedom, men också till en sann kännedom om vem han var. Och det fick i henne också bli en källa med springande vatten till evigt liv. Som ju skriften också säger om där Jesus får komma och bli mottagen. Sen när vi läser om Jesus så finner vi ju att han... Jag tänker vi på templet som var i Gamla testamentet och även i Jerusalem, så bestod det ju också av två delar. Det var det heliga och det allra heligaste. Det heliga var synligt, men det var inte det allra heligaste. Där fick bara överste prästen gå in en gång om året med försoningsblodet. Annars var det stängt, det var dolt, det var ingen som fick se in i det allra heligaste. Ingen kunde göra det och leva. Så heligt var detta rum, det allra heligaste. Och där hängde ju förlåten emellan, förlåten som skylde det allra heligaste för människors blickar. Och så vet vi att när Jesus dog på korset, när han kunde säga om sitt försoningsverk, det är fullkomnat, då rasade förlåten i templet, då rämnade den uppifrån och ända ner. Då öppnades vägen in i det allra heligaste. Då blev vägen fri in till nådastolen. Och detta är också ett symboliskt, det som hände i templet där. Det blev öppet in i det allra heligaste. Vi kan läsa om Jesus, vi ska läsa i Hebreerbrevet i det 10:e kapitlet. Där det talas om detta och talas om förlåten i Kristus. Där läser vi från vers 19. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid vår bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Här talas om att vi nu får gå igenom förlåten in i det allra heligaste. Det har blivit öppet för oss. Och det är i kraft av Jesu blod så kan vi få göra detta. Och här uppmanas vi också att med frimodighet gå fram till nådatronen. Och det är på den nya, den levande vägen som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga genom sitt kött. Ja, här talas ju om vägen till himmelen, vägen till det allra heligaste, vägen till innanför förlåten. Att den är öppnad och att vi också med frimodighet kan gå dit. Som sagt, i Gamla testamentet så var det inte möjligt att komma in i det allra heligaste, för då skulle man dö. Det överste prästen kunde inte heller gå dit utan med blodet, annars skulle han också dö. Det var noga, det hade Herren sagt. Men nu är det genom Jesu död, genom Jesu offer, så är vägen öppnad för oss in i det allra heligaste, in i själva himmelen. I det verkliga templet, det verkliga templet som Jesus har öppnat för oss. Inte bara det gamla förebildande, utan också in i själva himmelen, i det allra heligaste är vägen öppen för oss. Vägen är öppen till Gud på denna levande väg. Och det står ju här att genom förlåten, det vill säga genom sitt kött. Ja, vi nämnde något innan om att Jesus var fördold till sin gudom för människors ögon. Det var bara hans mänskliga natur man såg. Man såg människan, men inte att han var Gud. Och här säger oss ju detta att han var dold av sitt kött. Han tog sig an mänsklig natur. Och men i denna människa där bodde gudomens fullhet kroppsligen, kan vi läsa. Här bodde Gud själv, här gick Gud omkring på jorden i Jesu kropp, i Jesus när han vandrade här på jorden. Och det var han som gick till Golgata, han som fullbordade frälsningsverket där. Men och när vi ser att Jesus hänger där på korset, så vet vi när han hade sagt att allt är fullbordat, allt är färdigt, så gav han upp andan, han dog. Och vi vet sen när soldaterna kom, då stack de upp Jesus sida med ett spjut. Och där står att genast randar ut blod och vatten. Ja, här kan vi se den dubbla strömmen, blod och vatten, som kommer från själva helgedomen, från själva frälsaren, från Gud själv. Och så rinner här ner på denna jorden som var förbannad av synden. Här kommer tempelkällan rinnande från Jesus själv, från hans kropp, från Gud själv, som upp denna förlåten som rämnade då man stack upp Jesus sida med ett spjut. Det vill säga sitt kött. Och så fick vi dessa medel, vattnet och blodet. Och det är ju som därför vi också kan i kraft av Jesu blod med frimodighet gå fram till det allra heligaste. Våga komma inför Gud i Jesu namn i kraft av hans blod. Det påminner oss om båda de sakrament som vi har fått av Gud, dopet och nattvarden. Det har allt sitt ursprung i Jesus, det är denna källan. Detta vatten och blod som flödar fram från korsets stam och som ger världen liv. Liksom tempelkällan i Gamla testamentet gav liv i döda havet, så är det denna ström som ger liv åt världen, åt det i synden döda. Det är detta som kan ge hopp för oss, nådemedlen, de medel som Gud ger oss till vår frälsning, till vår räddning. Och nu behöver vi inte vara försagda och modfällda, utan vi kan med frimodighet gå fram till nådatronen. Vi får förtrösta på detta som vi har fått, dessa reningsmedel. Blodet, det vet vi att det säger skriften, det renar oss ifrån all synd. Tänk ett blod som renar oss ifrån all synd. All synd. Inget undantag. Hur dana vi än är, så finns det hjälp. Hur illa det än kan ha gått för oss och hur djupt vi än kan ha fallit i syndens snår på olika sätt, så är det inget hopplöst för oss, utan här finns ett medel som renar ifrån all synd. Jesu blod, detta välsignade blod, detta reningsmedel som han utgöt för oss till våra synders förlåtelse. Och som vi också får ta del av i den heliga nattvarden, där vi får bekräftelse på detta, mitt blod utgjutet för dig till dina synders förlåtelse. Och dopets vatten, det är också ett nåderikt medel vi har fått, som vi läser om i bland annat i Titusbrevet, där det står i det tredje kapitlet. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd, och som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Ja, det är sånt nådemedlen verkar hos oss, ny födelse, förnyelse av den helige ande, för att vi skulle stå rättfärdiga inför honom. Inte genom några gärningar vi själva har gjort. Nej, allt av nåd för Jesus skull. Det sker genom vad han har gjort för oss. Och det får vi också veta, är vi döpta i den treenige Gudens namn, så har vi också blivit iklädda Kristus med hela hans förtjänst. Vi har blivit iklädda hans rättfärdighet, vi har blivit medborgare i Guds rike, arvingar till himmel och salighet. Och detta har vi allt för Jesu Kristi skull. Och detta vill han påminna oss om och visa oss vad vi har fått, och vi äger detta i honom. Vi kanske har gått bort ifrån honom, vi kan ha lämnat denna frälsningsark. Men här från hans sida så står det fast att du får komma tillbaka. Kom igen, du avfälliga barn, säger han till den som har gått bort ifrån honom. Han står med uträckta armar och han kan inte ångra sin kallelse. Har han gett dig allt detta så menar han fullt allvar, och han vill att du ska bli salig för evigheten. Och har du kommit bort så får du komma tillbaka. Du får komma för Jesus skull och i hans namn. Och så har du blodet som renar dig från all synd. Du får dricka av livets vatten och nära din själ med ur denna källa, denna frälsningens källa. Och du får ha rening från all din synd i Jesu Kristi blod. Och så väl har Herren ställt det för oss att detta har vi och detta får vi ta emot. Och vi har ju också, när det gäller denna källan och denna strömmen, så är det något som aldrig kommer att ta slut. Vi läser även i Uppenbarelseboken i 22 kapitlet. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Vi ser här, den har sitt ursprung här från Guds och Lammets tron, från det allra heligaste. Där utgår också denna floden som Johannes får se här, som utgår från tronen och rinner i den nya staden, den nya Jerusalem. Och det är dit Herren vill att vi skulle komma. Och därför vill han också verka sitt verk med oss här. Och vi har ju också, så att säga, facit i vår hand på hur det har gått för dem som har kommit hem. I det 7 kapitlet i Uppenbarelseboken, där kan vi läsa om den stora skaran som ingen kunde räkna. Det var av alla stammar, folkslag, länder och språk. Det stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och Lammet. Detta kännetecknar det som har kommit hem. Det som är bärgade, det står inför tronen klädda vita kläder. Det är den rättfärdighetsdräkten som Jesus har förvärvat och vunnit åt oss. Jesu rättfärdighet, hans rättfärdiga gärningar. Det är denna dräkt som vi får stå i, inte i vad vi själva kan göra eller borde göra, utan endast i hans rättfärdighet. Ja, vi hörde uttrycket här, någon nämnde om Kristi görande och lidande lydnad. Och det är de båda delarna som han gjorde här på jorden. Hans görande lydnad var att han gick in under lagen. Han skulle uppfylla den för oss, göra allt vad Gud fordrar och kräver, det som vi inte kan göra och klarar av. Och det gjorde han. Han var lydig sin fader i allt. Han säger att göra din vilja, det är min lust. Och alltid så hade han faderns vilja för sina ögon. Och därför gick han heller ingen annan väg utan den väg som Gud ville. Och det, så uppfyllde han all rättfärdighet. Och sen har vi hans lidande lydnad. Och det är ju att han skulle, det hade inte varit nog för oss om han hade uppfyllt lagen. Vi hade också en skyhög skuld som vi inte kunde betala. Den skulle han också betala. Han skulle försona Gud. Och det tog han på sig att göra, och han var lydig också här i sitt lidande, lydig in till döden på korset. Han drog sig aldrig undan, han lydde: Fader, är det möjligt så ta denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Så var Jesus lydig både i sina gärningar och i sitt lidande. Och det är hans rättfärdighet vi får stå klädda i. Och så står det ju också om denna skaran längre fram. Varifrån har de kommit? Jo, svaras det. Dessa är de som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta, inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som är mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon. De har kommit ur den stora nöden, den stora bedrövelsen. Ja, vi vet att här på jorden är det mycket nöd och mycket bedrövelse. Och det är mycket nöd som drabbar både kristna och icke-kristna. Det är inte all nöd som talas om här, men det är en särskild nöd som denna skaran har erfarenhet av, och det är syndanöden. Det är nöden över den egna ondskan, det egna fördärvet, den egna fallna naturen. Och att det aldrig blir bättre här på jorden utan bara sämre och sämre. Det borde ju bli bättre och bättre, men vi har naturen med oss och vi syndar. Fördras med gamla Adam här hela vandringen, hela livet. Men det är också detta som gör att vi behöver frälsaren, att vi behöver honom som har köpt oss åt Gud med sitt blod. Vi behöver rening i hans blod. Och därför är det också väl, och det är bara något som hör till denna tiden. De som är hemma, de har kommit ur den stora nöden. Det är inte längre kvar i evighetens värld för Guds barn. Då är det slut på synden, slut på djävulens verksamhet, slut på nöden och döden. Och det ska aldrig mer hungra eller törsta. Det ska aldrig mer vara någon brist, aldrig fattas något, utan en fullkomlig salighet som Gud har berett i himmelen. Och dit vill han ha oss. Och så får vi här hålla till vid dessa levande vattenkällor som Gud har gett oss här i nådatiden. Och som vi läste i Hesekiel där, att när han fick vandra längre och längre ut med floden där, eller källar där det rann, så blev det bara djupare och djupare. Och så får vi också erfara detta ju längre vi får vandra med Herren här på jorden. Vi får se mer och mer, djupare och djupare, mer och mer av hans frälsningskällor, hur ymnet, hur rikligt det flödar. Det är mer och mer vi får se, Herren vill uppenbara för oss. Och må vi inte försumma och hålla till vid dessa källor. Vi kan dra oss undan och då får vi inte erfara och se något av detta, men Herren vill ge oss allt mer och mer. Och så kanske vi upplever detta, det är så gott att få sitta och lyssna till Guds ord. Det är så ljuvligt att få höra när Herren talar till oss. Och så tycker vi att kanske vi saknar det, och så längtar vi då och ser vi framåt till nästa tillfälle då vi kan få samlas. Men vi får inte glömma att vi däremellan också får läsa Guds ord själva. Vi har Bibeln, vi har goda skrifter. Du får också hålla till där för din personliga själ. Du får läsa och umgås med Herren. Han vill tala till dig och han vill verka i dig alla dagar under din vandring här. Och det sämsta vi kan göra, det är att försumma Guds ord. Att glömma det, att inte använda det. Vi uppmanas ju att låta Guds ord rikligen bo ibland oss. Och det är viktigt, och då får vi välsignelse. Herren vill bara ge och ge och ge oss genom ordet. Och så ger han oss här allt vad vi behöver under vandringen. Och så ska vi få se mycket mer om han får bärga oss hem. Och här bjuder han oss än i denna tid att kom till mig. Kom och låt oss gå till rätta med varandra. Han vill göra det i nådatiden ständigt och jämt med oss, vare sig det är första gången eller det är ständigt pågående hos oss, att vi håller till hos honom. Vi behöver komma till honom och bekänna våra synder. Och så säger han, kom och låt oss gå till rätta med varandra. Ja, men det är väl fruktansvärt, säger du kanske. Jag kan väl inte komma till honom som jag är. Han är ju helig, han är ju ren och rättfärdig, och jag är så usel, jag är ju full av synd. Och jag har ju så fruktansvärda synder på mitt samvete som ingen annan vet om. Ja, Jesus vet om allt. Och hör du att han säger, om dina synder än är blodröda så skall de bli snövita. Om de är röda som scharlakan så ska de bli som vit ull. Hur det inte än ser ut så har vi förlåtelse, vi har rening i hans blod. Och så vill han föra oss till dessa källor. David säger i den 23:e salmen att han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så vill Herren leda oss här i tiden, till ge oss vad vi behöver av gröna ängar, det är ordet. Det är där vi får läsa om frälsaren och vad han har gjort för oss, hans verk och hans offer för oss. Och det är märkligt att David säger inte, han låter mig äta på gröna ängar. Det är ju egentligen matplatsen för fåren, de gröna ängarna. Men han säger vila. Och det är ju så, visst är det mat för oss att höra om Jesu offer. Hans kött är den rätta maten och hans blod är den rätta drycken. Men samtidigt så är det för oss en vila. Vi får vila i vad Jesus har gjort. Inte arbeta utan vila. Som fåren får vila på en grön äng. Och så för han oss till vatten där vi finner ro. Han vill visa oss detta vatten, detta nåderika vatten, inte minst dopets vatten, där han har gett oss allt vad vi behöver till liv och salighet. Och här får vi vila i detta att Jesus har gett mig, gjort allt för mig, och jag har fått det alldeles gratis. Du får vila i detta som Jesus har gjort. Och må han själv få behålla oss där. Att vi må hålla till vid såren och behöva blodet och vattnet. Och såren vill han också visa oss som han gjorde för lärjungarna efter sin uppståndelse. Han visade dem sina händer och sina fötter och sin sida. Dessa såren där de fick se fridsgrunden. Han blev sargad för att vi skulle få frid. Näpsten, straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och så är det en sak till. Det är för att han påminner oss om detta, om såren. Han säger i Gamla testamentet, på mina händer har jag upptecknat dig. Han kan inte glömma oss. Han kan inte glömma oss. Han har oss upptecknade i såren, i händerna. I spikhålen som han fick på Golgata, där är vi tecknade, och därför kommer han alltid ihåg oss. Vi är alltid inför hans åsyn. Och må han få fullborda sitt goda verk med oss alla. Amen. Tack käre gode Gud för att du har gjort allt för oss och att du vill göra allt med oss. Och Herre, förbarma dig över oss och ta hand om oss och led oss du, så att du får oss alla hem som din mödas lön, så att vi också får stå med i den saliga skaran där hemma för evigt. Herre, därom ber vi i Jesu namn. Amen.